vill inte ni fortsätta tjäna pengar på det här? Och då säger jag nej, det är inte det vi vill tjäna pengar på. Vi vill tjäna pengar på att bygga resiliens hos er. Att bygga dem robusta, stark nog att klara av förändringar.
Då är det så att du lyssnar på Heja Framtiden. Jag heter Christian von Essen och sänder idag från United Spaces på Torsgatan 26 i Stockholm. Och sitter här tillsammans med Andreas Lindqvist. Välkommen hit.
Tack så mycket, Christian.
Inte så jättelång resa. Sitter i samma byggnad. Fem våningar upp.
Eller? Ja, precis. Det är väl fem våningar. Så det var ju en snabb hissfärd. Så var vi här.
Ja, precis. Jobbar på något som heter Futurize eller Futurize. Jag har inte riktigt greppat hur man säger det.
Det finns nog lika många uttal som det finns nationaliteter i bolaget. Så att det finns inga fel där. Utan det går väl att söka upp i bolaget så får man hitta ett nytt sätt att säga på det egentligen.
Futurice.
Futurice, det finns också vissa italienska tendenser som det vi har hört det också. Det har vi gjort.
Ja, men bra. Då är ni agnostiska kring detta.
Ja, även språkagnostiska, det skulle jag säga.
Mm. Vad bra. Och vad är din roll exakt där?
Min roll är väl egentligen att inte bara få ut budskapet om vad vi kan leverera utan kanske också hitta möjligheterna för att skapa förändring. Och förändring för oss är ju alltifrån den tech som vi kommer ifrån men faktiskt också den mer holistiska synen som vi har när vi vill förändra alltifrån digitala tjänster till modeller ibland. Så att det är egentligen synsättet och angreppssättet som vi kommer med, skulle jag säga, som är mer kanske det. Och jag står bakom egentligen de frontlinjefrågorna kring Sveriges tillväxt egentligen.
Ja, det är stora ord.
Ja, jo, men det är kanske lite väl stora ord så. Men jag är ju en liksom, jag tycker om att vara nära frågorna. Där det egentligen händer. Så allt ifrån att event som du ofta besöker till att Där agendan är tydligt så att man kan hjälpa till med förändringen. Där vill vi också vara. Förutom att vi också själv vill hosta sådana event så vill vi se till så att folk kommer i de samtalen. Och vi vill också snappa upp de frågorna. För att vi tror liksom att återigen vi kan inte vänta nu. Utan det måste ske förändring. Och där vill vi verkligen vara med och bidra.
Just det. Och vi har ju sett någon tidigare här. Vi ska ju inleda ett litet samarbete med Heja Framtiden och Futurize med lite innehållsproduktion och sponsorpodd och sådär. Och det här blir vårt första avstamp också i det. För att ni vill ju stärka den svenska verksamheten lite grann och komma ut mer på marknaden. Futurize är ju finskt från början, va?
Ja, det
stämmer. Och ganska stora i Europa.
Ja, jo, men och det här är väl också en. Jag kommer precis från några dialoger som jag inte kan prata om under NDA, men på något sätt är vi verkligen kraften av alla de här länderna som opererar. Det är väldigt finskt betonat. På ett härligt nordiskt innovativt sätt så har vi liksom en ryggrad i det finska. Men vi är tung aktör i Tyskland. Det finaste tycker jag blir när vi med våra egentligen cross-funktionella team som vi alltid är. Vi kan liksom spjutspetsmässigt leverera på väldigt komplexa frågor med olika resurser från olika länder. Och det är väl det jag brinner mest för kanske, att förstå att vi kan leverera, inte leverera, men vi kan transferera kanske kunskap från vad ett annat land har gjort, både på privat och offentlig sida till andra länder. Att det blir en slags demokratiserad form av IT-consulting där, att vi kommer med helt nya insikter och vi kan leverera ett helt annat värde egentligen, tack vare att vi är så globala då.
Just det. Men vad kommer först? Är det designfrågan eller tech eller ledningsförändring?
Oj, där de tvistade lärde både internt och externt, att det är väl det som är grejen, att vi tar aldrig bort något av dem, utan de finns med i det holistiska synsättet som vi egentligen har. Men det tror jag är också kanske medskicket verkligen till många som sitter med sådana frågor, att vi måste blanda in flera alltid. Det finns ofta, man kan prata silos, men jag tror att man kanske snarare ska prata om isolerade åsikter och tankar ibland. Att det viktigaste är nästan att du alltid har med flera perspektiv på det. Och där vi ofta pratar om just tech, business och design, men också hållbarhet som en del av den där triangeln. Och det måste finnas med i alla besluten egentligen.
Hur skulle du beskriva bakgrunden då när det startades i Finland? Vad fanns det för idéer och visioner där?
Grunden är tech, men kulturen har nog varit det bärande på något sätt. Och hur man tidigt blandade in design. Och med design i det här fallet, så det här får jag ofta förklara, att vi, det finns kanske ett begrepp som blev lite urmjölkat, delvis, som är service design, men som för oss egentligen handlar om den här sammanhållande bilden av att skapa nya tjänster. Så behövs det en syn på, med design thinking principer egentligen, att knyta ihop tjänster och se till så att man har en helhet i det man gör. Och det är väl det som har varit styrkan, att man har haft en otroligt stark tech-grund men tidigt blandade in design i det. Och naturligt sett, när du får jobba med höga agendafrågor och strategi, då blir också den en del. Så att business i det fallet, eller strategin, blir också en del av det. Och det är det här som är, tror jag, fina med vart vi är idag. Att vi konkurrerar inte med en aktör. Vi konkurrerar med många aktörer, för att vi är lite unika där i hur vi kan operera från spannet strategi till implementation egentligen.
Ja, det slog mig direkt när jag kom på besök också, att det är inte den traditionella managementkonsultbyrån riktigt. Ni vill ju vara lite uppstickare. Det är mer tech-hoodies än det är kostymer.
Så att säga. Det är ett jättebra sätt att säga det. Och det är, när man väl tar på sig sin blazer, så sticker man ju ut. Och det är
inget, ja, du har ju faktiskt blazer.
Ja, jag har ju det, tyvärr. Men nej, men och det fina med det där är egentligen att ja, lägger ingen värde överhuvudtaget i vad man tar på sig eller värdering eller någonting, men att vi måste blanda ihop de här sakerna. Jag tror att problemet är isoleringen även där, att de externa aktörerna, leverantörerna, de har ägt frågan kring strategi. De har inte behövt bry sig om implementation, och det har faktiskt medfört regelrätta problem hos både privata och offentliga aktörer, att de sitter i händerna ibland på vissa aktörer som ger dem bra strategier men som de inte har förmågan att leverera på. Och det är väl kanske det vi vill förstå också, att vi måste se till så att vi bryter stigmat där lite grann också. Att det, man kan inte säga att vi jobbar bara med en part för strategi och en part för implementation, utan de frågorna måste få sitta ihop, och ibland måste du måste validera genom att implementera. Du kan inte bygga strategier i flera år och sen hoppas att det kommer gå att implementera. Det finns en både lean startup och liksom agil tanke där, som vi måste blanda in i, inte bara techfrågorna utan allt ifrån vilka affärsmodeller vi måste förändra till och hur vi kan egentligen operera i alla bolagen.
Som jag förstår det, ert synsätt är ju att gå in så mycket som möjligt i det andra bolaget, i kunden, och bygga upp någonting in-house istället för att ni ska vara som en extern leverantör som bara säger här är grejerna, här är fakturan.
Ja, precis. Och här tror jag vi kallar det för co-creation. Jag sitter varje dag med dialoger i liksom allt från avtalsförhandlingarna till, ja, men till narrativet, som man på säljspråk säger. Men egentligen, hur ska vi kommunicera vad vi menar? Och alla blir lite, och det är det som är det skrämmande, att de blir lite förvånade. Att okej, men vad är det för modell? Vill inte ni fortsätta tjäna pengar på det här? Och då säger jag nej, det är inte det vi vill tjäna pengar på. Vi vill tjäna pengar på att bygga resiliens hos er. Att bygga dem robusta, stark nog att klara av förändringar. Och den modellen är faktiskt skrämmande för vissa. Den är så vitt skild från tidigare vanliga time and material i kombination med kanske underhåll och supportavtal, att den kan bli skrämmande. Så här, det är en ren informativ fråga ibland för mig, att jag måste förklara att vi ser hellre att ni anställer några personer. Vi är med intensivt i början, vi lär upp, vi stöttar, vi fasar ur oss. Sen kan det vara så att vi hjälper till med andra frågor, men de får inte skapa ett osunt externt beroende. För det är verkligen inte resilient, om vi ska gå tillbaka till det ordet.
Ja, för det återkommer ju i er kommunikation. Mm. Vad lägger du i det? Är det resiliens mot förändringar generellt i bolag och även i samhället?
Absolut. Här tycker jag att vi har ju steppat upp. Ja, men både du och jag har ju verkat i de här, allt från impactforumen till där det rör sig på den innovativa och affärsmässiga scenen här, inte bara i Stockholm men i Sverige framförallt, att resiliens har helt plötsligt blivit en del av dagordningen. Futurize har pratat om det här i, nu kan jag inte säga exakt hur länge, men alldeles för många år för att folk ska kunna förstått det, om man säger så. Där har ju vi en roll att spela i att förklara vad vi menar. Och det handlar väl egentligen om att, jag tyckte Louise sa det så bra från Stockholm Resilience Center, att ja, men om båten börjar röra på sig, då måste ju du ha byggt upp förmågan att parera det. Och jag sa det till henne, jag kommer citera dig om det här, och det, nu säger jag att jag gör det också, för att jag tycker det är så fantastiskt bra. Och det handlar ju både om tech-resiliensen, alltså vi kan inte bara bygga för idag, vi måste bygga för imorgon, vi kanske till och med måste analysera hur lätt det är att hitta resurser inom det här programmeringsspråket, eller den här plattformen, går den end of life? Det är ganska praktiska hands-on frågor som, har du incitamentet att sälja en plattform, då är inte du intresserad att framtidssäkra att de kanske skulle ha valt en annan plattform. För du har hela tiden incitamentet att fortsätta vidare förädla bara inom ekosystemet av den plattformen. Mm. Och här, återigen, tech-agnostisk kallar ju vi det då, att vi tar inte med oss ryggsäcken av en stor plattform eller ett stort system på det sättet, utan vi utvärderar verkligen, vad står ni idag? Ska vi byta ut någonting? Vad ska ni bygga för egentligen skapa en robusthet i tech-landskapet?
Ja, just det, för resiliens är inte bara motståndskraft, det är också anpassningsförmåga och utveckling, tänker jag.
Absolut, det är helt apropå det regenerativa där, att man måste kunna krypa när man behöver krypa och springa, när man behöver springa lite grann, att du måste verkligen kunna operera på ett sätt som att du flexibelt och sömlöst klarar av alla möjliga förändringar egentligen då. Och även ha skalbarhet i förmågor. Jag tror det är också något som många är fram- eller baktunga i organisationer, att de kanske har trott att de är techbolag, de har lagt alla investeringarna där, men det är egentligen inte där värdet och affären och kanske skillnaden ligger. Så att det är också någonting som man kan ibland utmana lite grann. Men affären ligger här, eller där ni kanske ska kolla mer på, det är kanske skifta från att investera mindre i tech och mer strategi eller design. Eller affärsmodellen kanske ska förändras, så att man kan komma in med sådana tankar också.
Jag förstår att det är ett kommunikativt arbete att få kunderna att begripa detta. Att ni kan vara på så många ställen samtidigt, så att säga.
Ja, den vanliga frågan är ju, är ni som bolag X, säger de.
Mm.
Och så säger jag alltid nej, för att jag tycker inte mig känna igen att vi tillhör en grupp på det sättet. Men vi opererar, som jag var inne på, egentligen från spannet strategi till implementation. Och där tycker jag väl personligen också att man kan se sig i spegeln kring sina egna förmågor, att ska vi formera oss bara utifrån det här området i silos, i avdelningar på det sättet? Eller måste vi kanske korsbefrukta oss med närliggande avdelningar? Och nu handlar det inte om vad vi levererar för tjänster, utan nu handlar det om ens egen förmåga att lösa problem. Att jag tror att samma synsätt som vi försöker hjälpa externt ifrån, ska man börja använda internt på ett annat sätt, faktiskt.
Just det, ni vill se förändring på större front, så att säga.
Ja, och hur man formerar sig. Att, precis som vi försöker gå från strategi och implementation och inte hamna låst i något av facken, utan hela resan där ska man kunna vara med på. Där tror jag också att du ska inte hårt gata, som man kan säga på swinglish, att lås inte människorna vid att, nej, men du har bara ansvaret för strategin. Nu är det de andra som ska leverera, utan du måste ha en team effort där, och du måste jobba närmare i det där, och du måste kanske ibland låta någon löpa hela linan ut också med leveransen. Det är också en slags resiliens, måste jag säga. Då har du inte låst in kunskap eller förmågor i vissa fack heller.
Mm, vi pratade lite innan om offentlig upphandling också, att de stelbenta regelverken hämmar utveckling på många sätt. Att det är ganska stor paradox i Sverige att vi ligger så mycket i framkant vad gäller tech och näringsliv, medan offentlig sektor hamnar efter ganska kraftigt i mätningar vad gäller digitalisering. Vad är din snabba analys av vad det beror på?
Ja, nu kommer jag också från offentliga sektorns högborg när det gäller vissa myndigheter. Sundsvall, där man har sett det här på ett sätt också. Där ekosystemet av både myndigheterna och de privata aktörerna är som en naturlig del av hela egentligen IT- och techlandskapet. Att man vet vilka har jobbat där och vilka har jobbat där. Och det som då var skrämmande för mig nu när man fick den senaste statistiken också, på att vi backar på innovationsförmågan på den offentliga sidan medan vi håller den stadiga första platsen på den privata sidan. Man måste ju nästan dra slutsatsen att sättet som privata aktörer kan vara snabbare på och sättet de kan tillåtas jobba med nya aktörer, med nya möjligheter att egentligen se, gör det här skillnad? Nej, det gjorde det inte, då testar vi den här. Att är du inlåst i långa avtal, är du inlåst i krångliga processer som rent av gynnar vissa aktörer, det är ganska självklart att du backar då i den innovativa förmågan på internationell front faktiskt.
Att man har enorma ramavtal.
Långa ramavtal som blir en proxy kanske också för att vissa aktörer som egentligen är mer lämpade ska få kunna komma in och skapa värde. Och här känner man väl som, ja men jag bor också i det här landet, så här brinner man ju för det på ett annat sätt också, där jag tycker att vi har gjort den här resan i Finland där man gick från att förstå att, ja men nu levererar vi som privat aktör till offentlig sektor, och det var, ja men mer som traditionell leverans, men på något sätt så när det blev en buy-in från de egna kollegorna att vi gör faktiskt skillnad, både för oss själva men för närområden och sådär, då det tror jag också är en lite medskick till alla privata aktörer som vill göra skillnad, att vi måste bryta lite grann sättet som offentligheten köper in tjänsterna på, men också att vi privata aktörer ska utmanas att ha modeller som verkligen utmanar synsätten, så att det är de som är bäst lämpade för att skapa mest impact inom offentligheten, det är de som ska få jobba.
Du kommer från industri bland annat, din bakgrund. Kan du berätta lite mer om vad du har gjort tidigare?
Ja, jag är väl inklämd någonstans mitt emellan digital och industriell och lite ledande förmågor sådär. Men jag kommer tillbaks till att det jag älskar och verkligen, verkligen brinner för, det är från topp till botten att analysera processer och analysera människor. Och det är egentligen oberoende om du kollar på en storskalig tillverkande och säljande industri där du egentligen från produkten du ska ta fram till sättet du köper in komponenterna på och tillverkar och distribuerar ut och säljer. Så det där kan du applicera direkt in i det digitala landskapet också. Det är också processer, det är också människor som ska utföra vissa moment, och jag har stått på golv och mätt tider som man utför visst arbete på för att tillsammans med dem vidareutveckla vissa processer. Och det är egentligen det industriella synsättet som jag tycker man kan börja ta in också i digitala tjänster. Det handlar inte alltid om att du ska klocka människor som utför arbete eller att du ska alltid mäta på det sättet. Men allt handlar om att det är människor eller datorer som utför vissa steg, och det är en väldigt komplex värld vi har byggt upp här nu med väldigt många större processer än vad det var tidigare. Så det är väl också det som jag känner att magnituden av att ta med det industriella upp i det här storskaliga techlagret som vi lever i nu, det är liksom min take på det.
Just det. Och kanske utmana de linjära processerna. Alltså att vi måste bli cirkulära, regenerativa. För du vill ju blanda in, eller ni vill blanda in hållbarhetsmålen också hela tiden.
Absolut, det är utan att säga att, för det måste jag säga inte bara i din podcast men i landskapet i Sverige av privata aktörer, så det bubblar upp väldigt många spännande bolag med plattformar, med ekosystem, med mindre och stora applikationer som du kan väldigt snabbt göra en resa här på hållbarhetssidan. Men där vi istället kanske tillför är att kombinationen av att vi opererar på många områden, men hållbarhet finns alltid med. Vi kommer aldrig kanske vara den utpräglade specialisten på området, men ingenting vi gör kommer någonsin att tumma på hållbarhetsfrågan. Och vi driver kanske agendan mer som facilitator ibland, att vi ska ha roundtable-event här i december där vi samlar aktörer som tillsammans ska kunna adressera det här, och vi tillsammans ska kunna initiera lite tankar och idéer för hur man kommer framåt. Men vi gör också rent konkreta analyser och research och lösningar för att adressera hållbarhetsfrågor. Så här tror jag det är en del av våran agenda att snabba på det här. Men ibland tror jag att vissa måste man trigga på andra sätt först. Alltså de måste se, jag har hört det på olika sätt där ibland låter det mer kommersiellt och ibland låter det mindre. Men det handlar verkligen om att hållbarhet ska ju vara affären. Utan att kunna citera namn här nu på Growth Day så var ju många som kom in på det, och det tycker jag är en väldigt bra tanke att ta med sig även för oss som externa aktörer, att låt det vara en del av affären, och annars ska inte affären finnas helst. Det är en resa dit, men att ha det ett synsättet att försök driva på din egen modell och din egen förmåga på det sättet att nej, men vi ska vara så hållbara att annars finns inte affären. Det är hardcore, men det är lite sådana tankar.
Ja, men precis. Man måste bevisa sitt existensberättigande på något sätt. Att man bidrar istället för bara tar. När är eventet i december?
9 december.
Och då, vilka typer av gäster vill ni ha dit?
Ja, så mixat som möjligt. Det är därför vi också försökte panelen att kombinera det strategiska C-level-formatet egentligen. Vilka har det här på sin agenda, vi kan adressera det med från ett... jag skulle nästan vilja se det som vilka har kraven från styrelserna att göra någonting från strategisk nivå om det här, till att kanske prata mer om samarbeten och tjänsterna som måste komma fram, till att faktiskt djupt grotta sig ner i tech och AI framförallt, men verkligen adressera hur vi med teknologier kan kolla mer mot hur kommer vi till den hållbara framtiden här.
Jo, jag tänkte på det här begreppet industri 4.0 som jag har florerat de senaste 5-10 åren. Vad lägger du i det begreppet och hur långt har vi kommit på den resan?
Jag tror att begreppet är ju så mycket också Sverige, måste jag säga. Det är väldigt så att eftersom vi är en industriell nation vi har drivit både industriell teknologisk utveckling och också då tech, digital utveckling i väldigt stor utsträckning. Så att det var naturligt för oss att prata om det. Sen, jag som både har jobbat på industri, stöttat industri från extern sida, det är klart att vissa cutting edge, allt från tillverkande till olika, det finns så många, att prata industri i sig är stort nog, men att vi är väldigt teknologiskt långt framme, det är vi. Vi utvärderar också de nyaste teknologierna. Men här tycker jag lite grann som vi var inne i panelen som jag var med på Dagens Industri här, att ja, men nu är det dags, tror jag. Och det är apropå just 4.0, att vi måste börja adressera problemen för teknologierna. Och det känner lite grann att Industri 4.0 har kanske accelererat in i industrin, att det är lite grann mer för teknologins skull än det är för att adressera riktiga problem och lösningar. Jag menar, kommer vi tillbaka till riktigt förhistoriska eller historiska företeelser, så du gjorde inte plogen för plogens skull, utan du gjorde plogen för att lösa ett väldigt basalt och enkelt problem. Och det måste vi tillbaka till. Och det här tror jag är förmågor som måste växa fram, både internt och externt. Så här känner jag också att det finns en resa att göra, att i begreppet Industri 4.0 till vilket .0 det än må vara, vi kanske måste se det mer som en icke-teknologisk utveckling alltid, utan det är den här helhetssynen på effekterna av teknologin som måste komma in lite mer.
Just, man behöver ändra synsättet helt enkelt.
Angreppssättet.
Vilken lins man har.
Ja, precis. Linsen eller sättet du adresserar problemen på. Och vi gör ju fantastiska framsteg, det gör vi. Och vi ska inte ta ifrån där det har stor effekt, att vi har lyckats skala upp i kvantitet, men också skala upp förmågan att innovativt ta fram nya tillverkningssätt. Och det ska inte, om vi skiljer på det så här då, att vi ska använda teknologierna för att accelerera förändring. Vi ska inte använda det för att nödvändigtvis ta bort anställda som gör manuella arbeten. För lite grann så har fokuset varit tidigare, att med automatisering och med teknologi har vi lyckats ta bort manuella uppgifter, men nu måste vi skala det till att inte bara vara coola AI-grejer och coola robotar, till att kanske adressera problemen först.
Och sen får man lösa det på det bästa sättet som finns till hands, så att säga.
Helt agnostiskt egentligen. Det kanske inte ens är den där roboten du tänkte som ska lösa det problemet. Det vet du inte.
Nej, det kanske är svindyrt fortfarande.
Det är mest troligt, och det är ganska kul också när man lyckas göra, när det är för dyrt med vissa teknologier och hur du med andra lösningar. Alltså, man ser fortfarande såna här, vad ska vi kalla det? De är i en digital transformation, men de är fortfarande på den nivån att någonstans i sina processer så har de en klickrobot, en dator som står någonstans nere i ett hörn, som liksom, där muspekaren rör sig så här automatiserat. Det skulle uppenbart kunna göras på något annat sätt, men den finns kvar där, för att det är billigare. De där lever kvar, de där. Det är bara en symbol kanske, för att ibland så ser vi inte den operationella effektiviteten vi skulle kunna göra, och tankarna och idéerna och förmågan att göra det finns oftast, men det kanske bara är ibland att påsen pengar inte just var där. Det är kul bara att det är en symbol för att vi har i de här yber-teknologiska processerna så finns det ibland mekaniska eller manuella guldkorn som får leva kvar.
Och en viktig bransch i den här omställningen eller framtiden är ju mobilitet och transportsektorn. Det känns som att du har varit mer intresserad också av den branschen historiskt.
Ja, supply chain kallar man det ibland. Men tänk dig egentligen allt som interfacen eller gränssnitten mellan att vi ska röra på oss eller röra varor eller på något sätt transportera oss eller någonting. Att det finns någonting väldigt, väldigt spännande globalt sett i det. Inte bara om vi kollar emissions och hur vi ska adressera det problemet och hur vi med nya metoder kan ha nya slags färdmedel, utan vad kommer mobilitet vara i framtiden? Både sett till hur vi transporterar saker, men framförallt kanske både generationen som kommer fram, men hur vi ser på, ja, men hur kommer vi röra oss? Vad kommer framtidens mobilitetsmönster vara? Kommer vi köpa mobilitet som tjänst? Kommer vi äga vår egen bil eller inte? Det tycker jag är en väldigt, väldigt intressant fråga.
Och vad ser du där som mest spännande då? Går vi mot en elektrifierad, delad, autonom mobilitet?
Sett till de aktörerna jag pratar med så försöker vissa driva frågan hårdare. Återigen försöker vissa kanske driva frågan mer om sina egna flottor av fordon och hur de, ja, men fortfarande hur de själva ska fortsätta vara den varan du konsumerar. Medan andra vågar ta i frågan om ekosystemet mobilitet och hur människor ska röra sig. Och hur vi kanske kommer väldigt snabbt gå mot, inte bara att du leasar en bil och betalar lite mindre månaden, utan car sharing och det är liksom det kortsiktiga innan vi kanske helt inte behöver bry oss på det sättet. Men jag tror att det finns aktörer, det gör det, som försöker adressera det.
Ta lite tid bara.
Som det ofta gör och kanske som sig bör också. Men här är vi inne igen på de här låsningarna med modellerna. Att mest troligt kommer det vara en ny aktör som disrupterar det här. Det kommer nog inte vara, ursäkta uttrycket, en dinosaurie som gör det.
de ska ju dö ut.
Ja,
så småningom.
Ja, om de inte evolutionärt transformerar sig till någonting som håller för framtiden.
Mm, precis. Jag tänkte vi kunde prata lite om några av de case som ni har i bolaget. Ni är ganska bra beskrivet här på er hemsida.
Mm.
Ett som jag fastnade för var ju det här att få 3x3 basket.
Mm.
Som en idrotts, eller som en OS-gren.
Mm.
Det var uppdraget på något sätt. Det låter ju helt bizarrt.
Ja, och det är ju en symbol för så mycket också, tror jag. Jag måste nästan komma tillbaka till att vi har byggt upp ett helt open source synsätt för hur du tar dig an utmaningar och problem och hur du löser det, men vad vi kallar för lean service creation. Och den är väl en symbol för det, att det spelar ingen roll om vilken bransch du kommer ifrån, vilket problem, utan vi har förmågan att leverera på det. Och just det här exemplet var ju, som sagt, det är väldigt specifikt mål där. Det skulle bli en OS-gren, det skulle vara 3x3 basket. Vad behöver ske behind the scenes för att uppnå det? Och det är ju det som är den spännande resan. Att målet vet vi där. Behöver vi bygga digitala verktyg? Behöver man stötta med modellerna bakom formatet? Och det är ju sånt som blir ett härligt ekosystem också av aktörer som måste agera för att nå det där målet. Jag vet att det finns delar av den här lösningen som tekniskt gör att vissa i bolaget inte får arbeta med vissa saker, för de har så djupt inne i bland annat hur man bettar på basket till exempel, och det finns väldigt djuplodade delar av den här lösningen, utan att gå in för djupt på det tekniska där, men att det finns, återigen, det spelar ingen roll vilket problem det är, det spelar ingen roll hur högt eller konstigt ibland målet kan anses, där har vi verkligen spannet och förmågor att från det tekniska till designen till att stötta med det strategiskt också i en sån resa.
För lösningen blev väl en liga och apptjänst och poängsystem, förenkling av regler.
Precis. Och där,
där är ju strategi, design, tech.
Där, du har allt i det där, och där utan att säga exakt vilka aktörer som var med, men där vill jag bestämt säga att, och jag hoppas att vi var flera aktörer, för det som är det fina med ett sånt svårt mål, där ska inte vi heller låsa in och säga att det är vi som själva måste lösa det här. Utan vi har förmågorna kring nästan hela spannet oftast. Men att vi måste tillåta oss själva att samarbeta med andra. Och det tror jag också har en väldigt överbryggande förmåga, måste jag säga. Det handlar ibland om att vi erkänner att nej, men vi är inte spjutspets på det här. Vi behöver spjutspets på det här. Prata med dem eller prata med någon annan part. Men att tillsammans löser vi det där. Inte att säga att vi bara var en ensam flagg som styrde skeppet mot det där målet och så blev det magiskt så.
Ja, just det. Och ett annat exempel är kollektivtrafik tjänst i Helsingfors till exempel.
Ja, och där, jag tror att när det gäller Finland och Helsingfors specifikt, så där stöttar ju vi inte bara med digitala medel, vi var nära i samråd med dem under, när pandemin bryter ut. Vad blir beteendeförändringarna? Vad händer egentligen för människorna där? Hur kan vi stötta med digitala medel? Hur ska data få flöda mellan olika aktörer för att stötta det här? Det finns så mycket i de samhällsmässiga frågorna som vi har adresserat. Och när det gäller kollektivtrafik och transport, där finns det ju uppenbara UX och tjänstedesignande förmågor som man älskar att jobba nära människor. Man älskar att jobba med sånt som är nära en själv. Så det är typiskt sånt exempel också där. Så länge du har något i någons hand, man kan väldigt snabbt se resultat i ens närhet blir det också då. Det sånt brinner ju folk att jobba för. Och där ser du ju uppenbara skillnader när du kan påvisa mätbar skillnad i inte bara användarvänlighet, men också hur du egentligen vill tjäna staden och invånarna på ett annat sätt.
Och skapa nya beteenden.
Ja, men verkligen. Och där, återigen, här vill man ju slå sig på bröstet på rätt sätt. Jag tror också att det är samarbeten vi måste komma fram till det. Men att beteendeförändringarna är ju det jag ser kanske som där, återigen, vi också kan pusha på. Och det handlar inte alltid om att det är vi som pushar på för att kanske göra det som sen i slutändan är exakt det som blir förändringen. Men att vi är transparenta nog att samla de som behöver få göra det. Och här ser jag verkligen fram emot vad som kommer hända väldigt snabbt. För jag ser en öppenhet. Jag ser faktiskt en skillnad här i hur man vill samarbeta. Så det ser väldigt spännande ut här.
Mm. Vilket kanske leder oss då till frågan, vad är ditt bästa tips för världen bättre i framtiden?
När jag fick se frågan på papper så såg jag det på två sätt. Det ena var först rent privat och personligt. Vad, som många pratar om, vad kan jag göra? Men jag vill nog ge ett tydligt medskick kanske mot den pressen du ska sätta på andra. Och då menar jag på det sättet att ställ krav på dina kunder, ställ krav på dina leverantörer, ställ krav på butiken där du handlar. Att vi måste kanske börja skapa tjänster som tillåter mig att ställa krav tillbaks. För det kanske är den största beteendeförändringen som sen hamnar hos mig. Att vi skjuter problemet mot den som skapar det. Den här frågan har varit svår att ta i, för att vissa säger då å ena sidan att ja, men det är någon annans fel, det är någon annan som har skapat det här, det är ju de vi måste adressera. Och så vill de helt bara blunda för att jag kan göra någonting. Men här tror jag att vi kan stötta den privata resan genom att kravet ställs supply chain-mässigt hela vägen från grödan som planteras till det jag äter, men också från sättet jag handlar in tjänster och varor där jag jobbar och egentligen i hela ens närhet. Man vågar ställa krav egentligen.
Mm, det är bra. Har du bra lästips eller poddtips? Du kom med en hel bibba litteratur här från Futurize.
Ja, de kan man ju ha på nattduksbordet också om man vill grotta sig ner i hur man kan skapa growth och AI-frågan är ju spännande på många sätt. Men jag tror att läsmässigt, så jag är ju historieintresserad. Det här är en framtidspodd, vi pratar framtid, vi pratar om förändring, men jag kommer tillbaks till historien. Jag är väldigt så förtjust i att bara, det här har vi ju gjort. Varför kan vi inte lära av det? Alltså, för vi är bara i nya varianter av liknande skeden, tycker jag. Så att våga backa, kanske inte läsa om COBOL-programmering i en gammal bok, utan snarare våga utmana dina tankar kring vilka utmaningar en industri hade på 1800-talet. Eller biografier gillar jag ju också, och jag tror man kan lära väldigt mycket av dem, även fast jag jobbar med digital och tech väldigt mycket. Så har ni ingen konkret så, men våga läsa historia är väl mitt medskick, och våga lyssna på historiepoddar då. Det finns många i Sverige, jag vågar inte outa en, för jag lyssnar på alla nästan.
Mm-hmm. Ja, det är bra, det är mitt stora glapp, att jag inte är så intresserad av historia.
Alltså, men då kompletterar vi varandra väldigt bra där.
Ja, precis, men jag har mycket att grotta ner mig. Men det är klart, man kan ju inte liksom grotta ner sig i allt heller.
Nej.
Vem tycker att jag ska intervjua i framtiden?
Jag tycker att du ska träffa Morgan. Free Dude ska du träffa.
Bra namn.
Mm. Grymt namn, men också fantastisk person.
Vem är han?
En entreprenör, innovativ förmåga som, förutom att ta initiativ för att jobba för inkludering, så brinner väldigt mycket för gemenskap. Både i sättet han försöker forma nya coworking spaces till sättet han arbetar. Han är duktig PR-marketing, men framförallt vill han kolla nu på inkluderingsfrågan från det traditionella svenska föreningsperspektivet. Så jag tror att han är en sån som adresserar ett problem som jag tycker jag brinner för själv också. Men jag känner han är en sån som man bör lyssna på. Han har mycket att säga.
Och finns här i Stockholm?
Han finns i Norrland, så i Sundsvall, men han är mycket här.
Bra. Du, jag tänkte, ska vi plugga det här eventet igen? Vad sa vi, 9?
9 december. Håll utkik, vi kommer att skicka ut mer om den. För det beror alltid på plats, storlek. Men att tanken är samtal, tanken är skapa möjligheter för förändring. Det är verkligen det vi adresserade. Sustainable Futures heter det. Och jag hoppas verkligen att vi kan fortsätta på. Det är många event nu som adresserar frågan. Fler behöver träffas oftare för att få till de här samtalen. Men jag känner en positiv vind.
Mm, och det är alltså inte ett liksom företagsevent som ska pitcha er?
Nej. Vi faciliterar samtal. Vi helst så lite som möjligt på det sättet. Kanske snarare nämna vad andra gör i andra länder. Det är också det vi ser som en bryggande faktor, eftersom vi opererar i flera stora, och framförallt europeiska länder, men att vi kan komma med synsätt för hur man har löst det i andra länder, hur privata aktörer och offentlig sektor löser det i andra länder. Att det får komma från oss är också en värdefull input, känner jag, i allas arbete. Och det tror jag man kan ta med sig in i samtalen också. Att det är svårt att mäta effekten av events, men jag hoppas verkligen att ibland kan man få höra att någon tog kontakt med någon, att någon skapade något kanske eventuellt också.
Mm. Det tycker jag är det finaste med podden också. Jag får inte alltid feedback själv, utan det är egentligen intervjupersonerna som får kanske feedback. Och det är roligt när jag hör folk som har skapat nya kontakter genom podden. Jag sa, ja men det var spännande det hon pratade om, så att vi mejlades och så tog vi en lunch och snackade vidare. Jag bara, det var oväntat, men fan vad kul. Alltså då känns det som att jag gör något.
Ja, men alltså, det är ju, jag tror kanalen podd är ju så, verkligen. Du bidrar till samtal, helt klart.
Ja, precis. Utan att jag själv alltid får reda på det, förutom när det dyker upp i sådana här sammanhang, i mingel liksom.
Du får kvantifiera det där på något sätt, antal möten bokade.
Ja, just det. Ja, precis. Och ta betalt. Procenta. Men Sustainable Futures ska då bli ett årligt återkommande event i tanken.
Tanken är det. Och verkligen för att vi adresserar det här från flera olika håll. Och vi vill samla människor för samtal. Och kanske ännu mer outcome, som vi kallar det då. Effektbaserat, eller outcome-based kallar vi det på engelska. Det är väl där vi kanske kan lägga fram det på bordet. Inte för att vi nödvändigtvis måste leverera det, men att våga återigen utmana leverantörer. Vi måste ändra synsätten här. Du ska jobba med dina partners och leverantörer genom att de ska skapa förändring åt dig.
Precis, och många av de här forumen är ju ganska låsta i sin nisch, så att säga. Du har hållbarhetsevent med bara hållbarhetspersoner, och så har du industrievent med bara industripersoner. Så att jag antar att ni vill brygga över där.
Verkligen, så att det är som ett korsbefruktat eller crossfunktionellt team i ett event egentligen. Det är lite det som är tanken.
Ja, det ska bli spännande. Jag håller tummarna för att det blir toppen första året, så att det blir en bra raketstart in i vidare.
Verkligen, verkligen.
Bra, då ska vi avrunda. Tack snälla Andreas Lindqvist för att du kom till Heja Framtiden.
Tack så mycket, Christian.
Du får åka upp till 5:an igen, eller är det 6:an?
5:an, vi får se. Jag testar och trycker för att se vart det hamnar.
Ja. Och Futurize med C på slutet då, .com. Där kan man hitta alla era nyheter och business case.
Stämmer. Annars connecta gärna på LinkedIn. Det tror många samtal börjar gärna där idag. Men annars kolla, bli inspirerad. Hemsidan har mycket spännande case oavsett vilken bransch man kommer ifrån.
Ja, just det. Det var på LinkedIn vi började.
Det var där du började
prata. Heja Framtiden, som sagt, heter podden. Hejaframtiden.se är hemsidan. Där finns det mesta av information om mitt nya förlag, de magasin vi har gjort, föreläsningar, nyhetsbrev och den nya lilla contentbyrå-satsningen som jag gör nu. Det finns också lite information kring det. Jag heter Christian von Essen och vi sitter nu på United Spaces, Torsgatan 26 i Stockholm. Tack snälla United Spaces för att vi fick podda här. Vi hörs nästa gång med något annat. Tack för att du lyssnade.